Hej och varmt välkomna till dagens seminarium om valrörelsen i medierna. Jag vill börja med att säga tack till JMG och Göteborgs universitet för samarbetet och för möjligheten att vi får vara här i Göteborg idag och sända seminariet. Ulrika Bäckfris heter jag och jag är föreståndare för Institutet för mediestudier och den som leder dagens samtal. Mediestudiers uppdrag är att med hjälp av forskningen öka kunskapen om medierna, mediernas uppdrag i samhället. Och utgångspunkten för dagens samtal här är vår senaste rapport, Valrörelsen i medierna, kampen om dagordningen. Och med bara drygt 3 veckor kvar till valdagen så känns det otroligt bra att vara just här i Göteborg och Göteborgs universitet med sin centrala roll för den svenska valrörelsen. Ni i publiken är framför allt med oss digitalt och medan här på plats har vi panelen. Så jag börjar med att säga varmt välkomna till panelen som alla 4 är verksamma här i Göteborg. Och det är Bengt Johansson, professor i journalistik, Emanuel Karlsten, journalist, Marie Grusell, docent och Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap. Min första fråga till er i panelen, och då vill jag ha ett ganska kort svar, det är: vad är oväntat hittills i årets valrörelse? Bengt?
Alltså, jag hade ju inte trott att elpriserna skulle vara en så stor fråga när, om du hade frågat mig i februari eller någonting, men det blev det ju.
Jaha, du menar så, inte utifrån medierna utan vad är oväntat generellt bara? För jag tänkte säga att det inte är så mycket som oväntat. Jag tycker att det är det som sticker ut kanske, att det känns väldigt lite som är oväntat.
Det var ju ett kort och bra svar. Mm. Marie?
Jag skulle säga att jag är förvånad över att det är så mycket käbbel så tidigt.
Och Henrik?
Ja, nej, men jag skulle säga att dagordningen är unik. För att vi har aldrig tidigare haft en valrörelse där vi har brottslighet och migration så högt på dagordningen. Så att, och det är väldigt atypiskt om vi ser tillbaka på den svenska valrörelsehistorien. Så är det väldigt ovanligt.
Det kommer du få prata mer om lite längre fram. Bengt, du skriver ju i rapporten att färre frågor får utrymme i mediernas valbevakning. Samtidigt ökar skillnaden mellan hur redaktionerna prioriterar. Vilka konsekvenser får det för väljarna?
Ja, det beror lite grann på vilken väljare vi pratar om. Pratar vi om den väldigt intresserade väljaren som läser allting och tittar på allting, så får man lite mer frågor att titta på, lite olika nyheter. Så det är ganska bra. Men för de som inte är lika intresserade, de som kanske nöjer sig med en kanal eller en tv-sändning eller någonting, då får man mycket mer begränsad syn på vad som faktiskt var det som handlar om. Så att lite grann beroende på vilken väljare vi pratar om så kan det här ha lite olika konsekvenser.
Och långsiktigt, vad får det för demokratisk påverkan när vi får allt färre gemensamma lägereldar?
Nej, men det är typ som du säger, alltså valrörelse är ju till viss del en lägereld, att vi pratar om samma saker, vi opinionsbildar kring de viktigaste frågorna i samhället och vi också väljer då partier som ska representera oss kring de här gemensamma angelägenheterna. Om det då visar sig att vi har väldigt olika bild av vad som är de gemensamma angelägenheterna, så blir det också svårare att känna att valet är något gemensamt. Det blir en massa olika valrörelser beroende på vilka medier du tar del av, vilka medier som finns och vilken lägereld du då befinner dig vid.
Vad säger ni andra?
Jag tyckte, var det du som hade skrivit, va? Mm. Om att det finns för lite som pekar på att vi lever helt isolerade från varandra, utan tvärtom så verkar det liksom dagordningen se likadan ut för alla åldersgrupper, var det inte så?
Ja, nej, men vad vi har gjort i vårt kapitel, jag och Johan Martinsson, det var ju att titta på just hur stor variation är det mellan olika grupper när det gäller dagordning, vilka som uppfattas vara de viktiga samhällsproblemen. Och då tittar vi på hela rangordningen, inte bara topplistan, utan hela rangordningen i de här öppna fritextsvaren som kommer in från somundersökningarna. Grupp för grupp och jämför hur lika är rangordningarna. Och det visar sig att den gamla sanningen som väl är etablerad, den höll en gång till. Det är faktiskt påfallande likt väldigt höga samband mellan rangordningar beroende på vilka grupper det är. Nu är det rätt stora grupper som jämförs. Vi går ju inte in i detalj och tittar på väldigt snäva utsnitt, utan det är så här, gruppen 18-30 år jämförs med pensionärer och så vidare. Men ändå, hade den här tesen om att vi lever i fullständigt olika världar och det finns inte längre något gemensamt offentligt rum, ja, då hade vi ju sett mycket, mycket större skillnader i människors
dagordningar, olika gruppers dagordningar, menar jag. Det var intressant.
Marie. Jag tycker vi ser ju symbiosen mellan traditionella medier och sociala medier. Så att tar du inte del av en nyhet på traditionella kanaler i en, liksom, via en dagstidning, ett tidning då, så tar du i alla fall del av olika nyheter på sociala medieplattformar. Så att det jag ser, det är ju den här ökande symbiosen mellan traditionella medier och sociala medier.
Jag tror den skillnad vi ser mellan, liksom, traditionella medier till viss del överbryggas, som du säger, av sociala medier. Så att, liksom, det också hjälper till att skapa någon sorts gemensam uppfattning om vad som faktiskt finns i flödet. Mm. Så att skillnaderna kanske inte blir så stora ändå. Men på sikt kanske, jag vet inte.
Vilka partier gynnas eller missgynnas av det här? Stora eller små?
Av vad?
Av att det är så stora skillnader mellan vad man lyfter i dagordningen. Medierna.
Man kan se på två sätt. Man kan se det som att det är en möjlighet. Alltså, vi vet ju inte riktigt, om man nu säger att, alltså, det är inte gigantiska skillnader mellan olika traditionella medier, men det finns. Och hade vi tagit med alternativmedier så hade vi fått ständigt större skillnader. Men man kan ju se det också som att det är en möjlighet för partier att de kanske kan få profilera sina frågor lite mer i en kanal än en annan, i och med att det finns konkurrens om publiken. Så att olika partier kan ju kanske utnyttja det på olika sätt genom att försöka profilera sin dagordning mot olika medier. Till exempel. Så att det går nog inte att säga att det finns något generellt där egentligen. Tror inte jag, eller vad tror ni andra?
Ja, det vi har sett i våra partistudier så är det ju att partierna tycker och upplever att det är svårt att komma ut oavsett vad det är för fråga. För att ofta så är det ju att man har en nyhetsvärdering när man gör valet av vilka frågor som är aktuella. Och då är det ju de frågorna som de partierna är starkast i. Och det är inte som så att man frågar alla 7 partier eller alla 8 partier om en fråga, utan att då blir det de partierna som står mest längst ifrån varandra. Så att det är väl snarare så att det blir mer polariserande dagordning då i så fall.
Emanuel, nu rynkar du på pannan. Vad tycker du?
Ja, jag försöker hänga med på vad den stod. Alltså, för att frågan var, vad var frågan?
Det var inte en av mina bästa frågor, jag håller med om det, för jag hade flera ord i frågan. Alltså, är det stora eller små partier som gynnas av dagordningen?
Ja, uppdelning. Ja, alltså, jag är inte helt med på den här uppdelningen, och inte minst vad vi pratade om där innan med Henrik. Där. Men generellt så kan man ju se att små partier, eller om jag tar den historiska, om man ser idag på vilka som lyckas bäst med egna kanaler, så är ju det Sverigedemokraterna, som inte haft tillgång på samma sätt till traditionella medier historiskt. Så de har liksom tvingats ut på nya kanaler och bli bra på dem. När liksom andra har kunnat luta sig tillbaka och få sin debattartikel publicerad på DN Debatt eller få sitt utrymme i Aktuellt eller någon morgonsoffa, så har Sverigedemokraterna behövt att kämpa kanske hårdare med de nya medierna och försöka förstå dem. Vad kan vi göra här för att nå ut och engagera väljare? Och det har ju också gjort att de tidigt har börjat skapa egna nya medieplattformar med, ja, nu har de ju en YouTube-kanal som är framgångsrik som heter Riks, och de har ju en egen tidning som är relativt framgångsrik och sådär. Så på så sätt så har det väl gynnat mindre. Och det kan vi också se med andra nya. Vi har ju flera nya partier som kommit in i olika liksom, demokratiska samlingar med både Piratpartiet, Europaparlamentet och Feministiskt initiativ och så vidare. De har ju varit betydligt mer gynnade då, nya kanaler. Men de kanske inte fått utrymme i traditionella medier.
Bara en fråga där, när du säger att Sverigedemokraternas YouTube-kanal och deras tidning är relativt framgångsrik. Vad menar du då?
Ja, alltså de är ju superframgångsrika om vi jämför med andra partiers försök. Men sen så finns det ju andra som kanske är, vad ska man säga, känner sig besläktade med Sverigedemokraterna och som gör samma sak, som är ännu mer framgångsrika. Och det finns ju Nyheter Idag till exempel som är kanske ännu mer framgångsrik. Och det finns ett gäng sådana exempel.
Marie, du har ju tittat mycket på sociala medier du också. Och du sa till mig häromdagen att allt partierna gör är för att få spin. Kan du spinna vidare på det?
Ja, oavsett om det är valår, valrörelse eller inte, så vill man ju som parti synas. Och man har också som mål att synas på de kanalerna eller plattformarna där väljarna är. Det vi har sett i våra intervjuer över tid då är att, alltså, många partier, speciellt små partier, tycker att det är svårt att nå ut under valrörelsetider. Även om vi också vet att nyhetsredaktioner är mer fair och låter även små partier få utrymme även under, liksom, även om de kanske inte är starkast i vissa av de här frågorna som då lyfts upp. Men ja, jag säger som Emanuel, vad tänkte du egentligen för fråga i grunden?
Nej, det är det när du säger, för det är så lätt att säga allt de gör är för att få spinn. Jag ville bara veta, ja. Och du har redan svarat på frågan. Så okay, det är en stor fråga.
Vad skönt.
Jag tror en sak att fylla på där, alltså det här när man pratar om partier och får uppmärksamhet i media och så är det också lätt att man tänker att ja, men nu fick de liksom ungefär lite mer också, de fick synas också. Precis som du säger då, att ibland så får man ju bara svara på andras utspel och så. Så man får inte prata på sina egna villkor och vad man vill prata om, utan man får reagera eller kommentera, vilket ju inte kanske partierna själva tycker att det är så väldigt positivt, utan det är mer bara att de måste göra det, men de skulle vilja prata om frågorna på sitt sätt. Mm. Och det är ju något helt annat.
Men sen också det här med nyhetsvärdering. Sossarna eller Socialdemokraterna stängde ju ner sitt officiella Twitterkonto i våras. Och vi vet ju från våra intervjuer att de flesta partierna är ganska avigt inställda till Twitter. Men när väl Socialdemokraterna hade gått ut och gjort det, så var ju nyhetsvärdet noll fall om något parti skulle följa. Så att de är ju väldigt varse om alltså, nyhetsvärdering helt enkelt. Partierna är allt mer professionella och de vet på ett ungefär vad som slår. Och ett parti som är väldigt duktiga på att liksom, strategiskt använda olika kommunikationskanaler är ju till exempel Sverigedemokraterna. Och där har vi ju nu då till exempel tunnelbanetåget som rullar i Stockholm. Ett tåg i klädd SD. Och naturligtvis som alla nappar på.
Men handen på hjärtat, hur nytt är det? Har inte partier länge varit duktiga på att veta vad som ska slå igenom?
Om man ska vara avig mot det där så är jag helt med på att man är duktig på att veta hur man ska synas. Men det som kan vara problematiskt i det där är väl att man... Det är lite som med medier, som när Facebook och så vidare var nytt. Att man liksom tappade bort vad man egentligen ville vara. Man blev så besatt av att man var ett räckviddsmedie. Så när Facebook kom så var det som man fokuserade så mycket på. Man skapade viralsajter som drog supermycket trafik in till medier. Men som när folk väl kom till medieplattformarna så var det otydligt egentligen vad man gjorde där. Och det kunde lika gärna varit en makedonsk sajt som hade översatt någonting till svenska i princip. Den där trafiken var helt meningslös på något sätt. Det drog bara, det var liksom fluff i princip bara. Och så har ju medier efterhand liksom förstått att det är meningslöst med trafik om det inte liksom går i linje med en redaktionell idé eller någonting annat, någon substans helt enkelt. Och lite där tycker jag att partier är också. De är duktiga på det där med att synas på kartan, men sämre på att veta vart man är på väg. Liksom att man vet, man är så besatt av att äga på något sätt konflikten, att det blir ibland otydligt tror jag för väljare att veta vad står det här partiet för. Och där tycker jag att det är så konstigt givet allt det utrymme som finns på med alla nya digitala kanaler, att man inte erbjuder åtminstone någon djupare substans än typ ett partiprogram som finns att läsa genom PDF liksom någonstans.
Nu är det jag som får fråga igen, så jag hängde med riktigt där. Mm. För jag tänker bara på det här, jag vill gärna höra vad ni säger om det. Ja, det kan finnas att man vill generera trafik, generera klick. Det är många som vill ha många klick. Men min fråga är, partier har väl ändå alltid, då partiledare och partisekreterare, vetat vilka frågor de ska puffa fram för att få medialt genomslag? Alltså, hur nytt är det skulle ni...
Jag skulle säga att partier har frågor som de vill driva, men är inte frågan på dagordningen eller den mediala dagordningen så hjälper inte det. Alltså, du kan göra hur många utspel som helst. Är det inte i ljuset just då så spelar det ingen roll.
Och där gjorde man en jättefin övergång till Henrik och den historiska dagordningen. Vad är det som har hänt?
Nej, men jag tror väl att partierna hade väl mycket större möjligheter för, upplever jag. Jag tror att det finns forsk på det också, att styra dagordningen, vara med och styra. Det gick långsammare då. Man kunde ta åratal på sig och arbeta in nya frågor. Men nu kan inte ens Socialdemokraterna, som nu är ett litet parti, har ingen möjlighet att som tidigare styra vad svenska valrörelser ska handla om. Och det betyder att det blir ännu mer kamp om dagordningen. Så att moderna valrörelser blir en agendakamp mellan partierna.
Och om inte partierna längre kan styra dagordningen, vem är det som styr dagordningen då?
Vem sätter dagordningen? Ja. Mm. Har vi väl forskat på i 100 år. Mm.
Mm. Vi undrar fortfarande.
Det är 10 000 kronors fråga.
Okay.
Jag brukar se det som att det är en deg som alla är med och knådar på. Det är mitt bästa svar. Ja.
Nej, men det är ju så att det är både partier, det är medier, det är intresseorganisationer, det är även väljare till viss del, deras prioriteringar då. Vem som exakt styr hela tiden vid en viss given tidpunkt och så, det är inte alldeles enkelt att förutse, utan alla är med och knådar degen. Och ibland är det någon som knådar lite bättre än andra och då får det genomslag. Och ibland händer det någonting som inte någon styr över, utan det är omvärldsfaktorer. Det är torka, det är ett krig i ett annat land, det är en pandemi. Och så vidare.
Det är stormar, det är tsunamikatastrofer och allt möjligt.
Får du fråga någon annan?
Jag blir så fokuserad där.
Det är roligare att bara vara tyst. Och
ja. Men varför tror ni då, nu nämner ni torka och tsunamin som i och för sig var för några år sedan, men miljön har, i ert kapitel så skriver ni just att miljön hade klättrat upp, men samtidigt så har miljön svårt att riktigt få fäste i toppämnena. Varför är det så? Titta på det, Henrik.
Ja, nej, men det är väl en hård konkurrens just nu. Vi har ju sett att miljöfrågan och klimatfrågorna har ju varit på toppen i nästan alla våra grannländer i samband med val. Norge, Danmark, till och med Finland, tyska valet. Men det blir inte det i Sverige. Och det är en sån här gåta som vi inte riktigt kan förstå oss på. Vad det kan bero på.
Å andra sidan, hade det varit torrt som i Frankrike i Sverige nu och inte regnat alls och varit 35-40 grader varmt, så tror jag det hade sett lite annorlunda ut också.
Sen kan det ha ju betydelse också om hur man pratar om själva miljöfrågan. Jag läser någonstans att vi behöver fler Gretor helt enkelt för att det ska komma upp på dagordningen och få mer uppmärksamhet. Så det kan ju ha helt enkelt med förgrundspersoner att göra också. Att vem driver frågan?
Häromdagen sa du att det bara skiljer ett mandat mellan blocken, Henrik. Och då undrar jag, det känns som varje valrörelse, varje år, inte bara i Sverige utan även i andra länder, så blir det jämnare och jämnare mellan blocken. Varför är det så?
Just det. Får Marie svara på den frågan? Jag vet inte om det är så, men det kan säkert Henrik svara på, att det skulle bli jämnare och jämnare över tid. Utan, alltså partierna också organiserar sig själva i Sverige nu så att det blir jämnt genom att organisera sig i block igen. Men det hade ju inte behövt bli så. Det kunde ju blivit ett väldigt ojämnt val beroende på hur partierna hade organiserat sig i fråga om regeringsfrågan. Så att nu blir ju det jämnt av den orsaken. Men hade partierna valt en annan väg från regeringsfrågan kunde det bli världens mest ojämna val.
Ja, nej, men jag håller med. Alltså, det har ju att göra med att någon har kommit på att det finns sidor i politiken. Och att väljarna ska, trots att de inte har något inflytande, väljarna kan ju inte välja regering. Väljare kan ju bara välja partier. Nu blandar man in väljarna då i det här och tvingar väljare att välja sida i politiken. Och då råkar ju de här sidorna då vara precis jämna just nu. Det är ju bra, det är bra för temperaturen i valrörelsen. Jämna lopp brukar ju påverka valdeltagandet positivt. Men å andra sidan, det är ju väldigt svårt för väljarna att veta vad de här sidorna egentligen betyder. Och vad röstar jag på egentligen? Hur kommer min röst? Vad tar min röst vägen efter valet? För det är väldigt svårt att veta var tyngdpunkten i den förda regeringspolitiken kommer ligga under Andersson eller under Kristersson. Och det där måste ju väljarna få chansen att göra bedömningar av. Så här krävs det mycket mer information under de 3 veckor som är kvar för att man ska kunna veta vad man får. Annars blir det här grisen i säcken-valet.
Du har redan döpt valet.
Det var ny.
Men är det så i andra länder? För i andra länder är det ibland så att det inte finns något regeringsalternativ, utan partierna går till val på sina plattformar och sen så får man hantera regeringsfrågan efter valet.
Sista Tysklandsvalet var väl ett sådant problem där man inte visste beroende på vem man la parti på. Man visste faktiskt inte riktigt hur utspelet skulle bli.
Och men det här är ju, vi beter oss ju väldigt valpigt här, för att i alla andra parlamentariska system så är det ju precis så. Det här med öppna mandat, bästa parti vinna, väljarna gör upp och sen är det regeringsförhandlingar efter valet, ibland i flera månader innan man blir klar Och ibland, ibland blir det storkoalitioner. Och bara tanken på att det, vi kan ju inte ens tänka tanken att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle tvingas regera tillsammans. Nej, det kommer aldrig hända om det inte är krig ungefär. Men i många andra länder är ju det, det har blivit liksom den yttersta konsekvensen av det parlamentariska systemet. När ingenting annat, när inga andra lösningar finns, så får man ta plan B och plan C också, för riket måste ju styras.
Bara en ordningsfråga där. Mm. När du säger att vi beter oss väldigt valpaktigt, vilka är vi då?
Ja, det är ju Sverige.
Ja. Nationen Sverige.
Ja, och det beror ju på att vi har haft ett väldigt långvarigt block. Det har varit röda mot blåa laget under större delen av 1900-talet. I alla fall sedan 60-talet. Och vi har liksom inte kommit ur det. Vi tror att det måste vara så att det är två lag som står mot varandra i ett val. Den här dramaturgin verkar vara väldigt svår att bryta.
Ja, men då kan vi fråga sig vilken roll av journalistiken här. Att just föra in regeringsfrågan som alltid så central, att avkräva alla politiker och partier just den frågan måste vi besvara.
Ja, men problemet är att de kan ju inte besvara den, för att de kan ju inte sälja ut sina bästa förhandlingskort och berätta under valrörelsen om vad smärtgränserna går i förhandlingarna efter valet. För då står man ju där med brallorna nere när förhandlingar väl ska komma till.
Men hur skulle medierna kunna agera för att ändå försöka få fram tydligare...
Mer fokus på sakfrågor och inte på politiker och partiledare i sig, utan att fokusera frågorna som är viktiga för Sverige.
Jag förde fram i en annan debatt, tror jag det var, på när jag hade några nyhetsjournalister från de stora svenska medierna, och sa att vi kanske inte skulle bevaka, skriva så mycket av regeringsfrågan. Kanske skulle strunta i den. Mm. Men det gick inte hem. Inte då i alla fall.
Emanuel, du drömmer dig tillbaka till, sa du till mig häromdagen, att 1976 i september, när dåvarande statsminister Olof Palme och Thorbjörn Fälldin, ledare för Centerpartiet dåvarande, som då var det största oppositionspartiet, samlade 10 000 personer i Skandinavium här i Göteborg. En debatt som dessutom tv-sändes. Mm. Varför längtar du lite till en sån debatt?
Ja, men det handlar väl om att det har blivit liksom en ganska märklig kultur, tycker jag, i medier där när man bevakar nästan allt, men det blir väldigt tydligt i valrörelsen. När man bevakar valrörelsen och partiledardebatter så blir det ju allt snuttigare och det blir allt mer producerat också. Och det liksom skapar en situation där partiledare är väldigt förberedda med soundbites och det blir en dramaturgi. Och det är lätt att sälja en sån och det är lätt att liksom skapa rubriker på det. Och det känns som att det är liksom kontraproduktivt. Det är ingen som blir smartare av det. Det är underhållning av någonting som är liksom så centralt för demokratin. Och det där liksom bygger vi på en gammal uppmärksamhetsekonomi som, ja, som bottnar i det här räckvidds... idén om att man ska nå fler hela tiden, och då bör man ha starkare dramaturgi och hårdare vinklar. Och det tror jag är, jag tror att medier, inte minst då givet hela internet och med all den information som finns och all den möjlighet till fördjupning som finns, så tror jag att man skjuter sig i foten på sikt. Och att istället för, om vi kan ta den senaste partiledardebatten, så var det ju i SVT så var det väl 4 ämnen, tror jag. Och det började med en duell och det var 2 timmar totalt, så duellen höll på i 10 minuter. Så då var det 20 minuter kvar för 8 partiledare att säga någonting om ett ämne. 2,5 minuter var för varje parti att säga något substantiellt för väljarna om klimatet till exempel. Det är ju helt, det är ingen som fattar någonting då. Det enda man får är ju soundbites och konflikter. Och så har jag liksom börjat tänka på hur man skulle göra annorlunda istället då. Om medier inte längre har den här plikten att de måste rapportera om allt. För det är ju inte, det informationsmonopolet finns ju inte längre. Utan det är ju som andra, som inte minst partier. Hur kan man istället då fördjupa? Och så kan man se på de som lyckas utanför de traditionella medierna idag. Det är ju inte de som håller på med soundbites, i alla fall inte bara, som liksom ska göra snärtiga saker. Det finns liksom en illusion eller en felaktig bild, skulle jag säga, av internet, att allting ska vara kort och snärtigt. Att allting är TikTok. Men så är det ju inte. Det är ju också menar, det är en stor del av vad vi gör, sociala medier, men det, vi är också människor som lägger timmar på att lyssna på poddar. Vi är också människor som, eller kollar på streams när någon sitter och spelar. Det är människor som googlar efter kunskap så snart vi undrar det, eller som sitter och binge-kollar på serier och sådär. Och det är också i det här platsen som allt fler politiska aktörer tar plats och för politiska samtal, inte nödvändigtvis partipolitiska, men ändå. De har debatter eller panelsamtal som pågår i timmar på YouTube-kanaler som är stora. Och som är spänner över hela fältet från höger till vänster. Henrik Jönsson och Dialogiskt och allt vad de heter. Det finns massa sådana stora YouTube-kanaler som når hundratusentals genom att ha långa, så att säga tråkiga samtal. Och där någonstans då så var det väl där vi pratade, att jag tänkte tillbaka på att så skulle vara så otroligt främmande för oss. Att tänka att det skulle fungera, det som hände i Skandinavien då på 70-talet, där två partiföreträdare träffades och hade ett långt, svintråkigt politiskt samtal. Men att det är konstigt att man inte ens försöker med det just nu i tider av typ den stora älgvandringen och annan sån slow tv.
Ja, fast då måste jag hejda det där, för att jag är inte för sig emot, men jag kan inte ta in älgarna nu också. Det är en parameter för mycket. Ja. Men jag tänker att är det hela sanningen att det är så snuttifierat? För att Almedalstalen sänds, sommartalen sänds. Det är olika långa intervjuer med olika partiföreträdare. Vad säger ni andra? Är vi totalt snuttifierade i medierna?
Nej, alltså det delvis. Men jag tycker också att det finns något som bekymrar mig lite. Det är att alla kanaler försöker ha sin egen valrörelse. Mm. Som att man ska ha egna partiledarintervjuer, man ska ha egna partiledardebatter, man ska göra allting själv, och sen står då de andra kanalerna och funderar på om ska vi bry oss om det eller ska vi inte bry oss om det. Och istället då, för man kanske skulle ägna sig åt liksom att fördjupa och dyka djupare på olika frågor, istället för att liksom hela att alla ska organisera sin egen valrörelse. Och sen mest stackars politikerna, partiledare, förstår inte de orkar springa mellan alla dessa liksom partiledarintervjuer och partiledardebatter som är ju, står som spön i backen. En gång i tiden fanns det ju en slutdebatt. Mm. Och det var ju stort sett det som fanns. Och det fanns, Sveriges Radio hade väl då intervjuerna med partiledarna. Mm. Och det var det som var. Och resten handlade om liksom att rapportera om valet och rapportera. Och det var inte jättebra allt då heller. Men jag tror att, jag är inte säker på att lösningen är att alla kanaler ska ha sin egen valrörelse. Att det är liksom vägen framåt för att förbättra för oss väljare.
Det vi har sett i våra intervjuer är ju att det tar så pass lång tid att förbereda sig för varje partiledarutsamtal att det blir mindre resande ute i landet. Och det tycker ju då partierna är ganska tråkiga, för man behöver dels också uppmärksamheten i lokalpress. Man behöver besöka olika städer för att möta sina väljare. Och det går alltså en till två dagar som förbereder sig inför varje partiledarutfrågning, och med antalet som har växt sedan 2014 så är resandet för partiledarna och partitoppar mycket mindre idag än vad det har varit på de senaste två valrörelserna.
Bara ett förtydligande, i era intervjuer, vilka är ni har intervjuat då?
Vi har intervjuat partisekreterare sedan 2009.
Men i en värld, och inte minst efter pandemin, där väldigt många har ställt om sig till att ha digitala möten. Är inte det en möjlighet då?
Det vi har sett är ju att digitala möten har gjort underlätta för att samla medlemmar. Att ha kommunikation med olika distrikt, att slippa resa för att ha små möten har ju blivit en enorm tidsvinst. Och samtidigt så är det självklart att man använder digitala medieplattformar när det är möjligt. Men det första partierna sa inledningsvis när vi pratade med dem efter pandemin var ju att man hade en uppdämd önskan att få träffa väljaren. Det vi vet idag är att nu använder man ju alla verktyg utifrån beroende på vad som passar bäst. Så att de blandar ju det digitala med det analoga i dagens valrörelse i alla fall.
Vad säger du, Henrik?
Ja, partiernas kampanjstrategi. Snuttifiering var det. Ja, nej, det kan ju medieforskarna mycket mer om. Men det är, man märker, jag tycker också att det är en omänsklig börda på partiledarna i de här utfrågningarna, och det blir väldigt, alltså de flesta väljare står ju inte och väljer mellan åtta partier heller. Nej. Utan många har en plan A, en röstningsintention sedan länge. Och man lämnar dörren öppen för andra alternativ senare och senare, men man har ett plan A. De flesta fullföljer sin röstningsintention. Hälften har aldrig röstat på något annat parti. 70% kommer rösta på precis samma parti som förra gången. Utan det är de här, och då, men plan B och plan C, det är ju ofta då närliggande partier som man har och kan tänka sig att rösta på. Eller överväger röstning på. Och de väljarna har ju behov av en helt annan typ av debatt än vad partiledardebatt. De vill ju höra Ebba Busch gå lös på Ulf Kristersson. Mm. För det är en väldigt vanlig kombination av övervägda partier. Ska jag rösta på Moderaterna eller Kristdemokraterna? Det är hundratusentals väljare som har den, står inför det partivalet. Och de får ju inte ut någonting nästan av en partiledardebatt.
Det är intressant. Jag tänkte, jag har inte tänkt på det som du sa, att så för att man, hela lägereldsgrejen, det är ju liksom så etablerat att vi inte har det och att vi har gått ifrån det och sådär. Men att det också finns en kannibalisering inne i medierna som jag har reflekterat, eller jag har reflekterat över, men jag har inte sett det kanske, och framförallt kan jag inte komma på någon orsak. Har du funderat på det?
Nej, alltså Jesper Ström, vi skrev lite grann om det i vår förra bok om valet. Jag tror jag nämner det i den här rapporten också. Jag har inte någon riktigt bra empirik, utan jag bara tänker att handlar det om att man gärna vill hålla kvar så mycket som möjligt så att säga, sin publik inom den egna kanalen, så att man helst inte släpper iväg någon annanstans, utan du ska få allt i den här butiken och inte behöva gå till en annan butik, utan här får du allt. Mm.
Och det är ju det absolut största problemet, ska jag säga, för medier i den här liksom identitetssvaga tiden som internet har kastat in medier i, att man fortfarande är kvar bilden att man ska vara liksom leverantören av alla nyheter, som egentligen bara då adderar mer brus till folk som absolut inte behöver mer information. Och där vore ju så himla, alltså om, jag säger inte att vi ska återskapa lägerelden nödvändigtvis, men det vore ju, det är så konstigt tycker jag att medier inte arbetar tillsammans mer. Att man ser om det är någon som har ett stort avslöjande så tystar man det, för att det kommer inte från oss. Utan, så det är en konstig idé där tycker jag. Och det vore så mycket mer tacksamt om medier istället för att göra information försökte göra journalistik, som ju är att försöka skapa någonting eget, inte bara rapportera om andras.
Men nu tycker jag att nu blir det lite motsägelsefullt. Å ena sidan så ska medierna göra någonting eget, och när de gör någonting eget så är inte det riktigt bra heller. Förstår jag rätt? Alltså, alla försöker ha en egen valrörelse. Du tycker att när man försöker göra något eget och strunta i andra så blir inte det bra. Jag hänger inte riktigt med.
Vem säger emot vem, sa du?
Nej, ni säger lite emot varandra. Ni säger emot er själva också i det att man ska göra sitt eget.
Konsekventa mig nu.
Ja, för jag tänker så här, det är väldigt sällan. Det är väldigt sällan som man liksom ropar ett land, ett folk, en partiledardebatt. Så hur skulle medievärlden se ut om det var så? Jag bara skissar på det.
Ja, men alltså, vi har ju haft ibland så att de här gemensamma sakerna har varit just en partiledardebatt och någon utfrågning. Ja, men jag tycker just att alla kanaler behöver inte ha sina egna partiledardebatter, egna utfrågningar och egna så att man gör allting som alla andra gör också. Att man har liksom hela uppsättningen av aktiviteter. Däremot kan jag tänka mig att man gör egna fördjupningar och gör egna liksom vinklar på saker och ting. Som så att jag är inte helt motsats till att kanaler så att säga profilera varelsen lite grann på eget sätt. Speciellt också om man nu tänker sig att många tar del av det via olika medier och kanske också via sociala medier. Men det är klart, skulle i förlängningen bli att vi alla sitter i våra egna lägereldar, det är inte bra, men det säger ju Henrik att det gör vi inte ändå, så att det behöver inte bekymra oss om. Utan jag tror att man har utrymme för att liksom hitta sin egen vinkel på saker och ting. Men man kan ju prata om samma sak, fast man pratar om den på lite olika sätt.
Men nu behöver vi närma oss kärnan. Då är jag med mer, för det lät lite udda där. Eftersom mångfald var ju någonting som på den tiden det inte fanns så många redaktioner, så ropades det ju mycket efter att det skulle vara fler röster som hördes. Och nu är vi där. Så där, då förstår jag mer. Emanuel, är det, stämmer det överens med vad du får efter också?
Vilket av det?
Att det inte bara skulle vara en kanal med ett... man får
precis. Alltså, min idé har ju egentligen inte så mycket att man ska ha ett x antal partiledarintervjuer. Det spelar ingen roll, utan jag försökte spegla att det finns hur internet har utvecklats organiskt. Eller ska man säga, det nya medielandskapet har utvecklats organiskt idag. Och det finns en uppenbarligen ett behov för folk att få någonting annat som kanske tar tid, och att det känns som att medier har snurrat upp i en skev bild av vad internet erbjuder och vad folk vill ha. Och sen så utanför det så tycker jag att då, ja, det blir så många frågor samtidigt här, men det var ju prata om det här informationsmonopolet och att man fortsätter att sprida massa information istället för journalistik. Det jag hade velat ha för journalister, om nu ytterligare journalistiken ska försöka berätta det som inte redan finns ju. Vi har ju väldigt många partiledardebatter, så vi behöver ju inte ytterligare väldigt många. Det tror jag bara kanske jag inte tillför supermycket. Men det som hade varit intressant hade ju varit om vi hade journalister som hade nischat sig mycket hårdare. Titta på de här dagordningsfrågorna och försökt att specialisera sig på dem. Och sen då göra journalistik om det oavsett var det här utspelet eller informationen eller politiken eller lösningarna nu kom fram. Det hade ju varit spännande. Och utöver nischen då såklart också försökt att fokusera på lösningar. För att det är så otroligt mycket rapporteringsbrus nu bara. Att försöka äga sin journalistiska berättelse lite mer och samla in. Det här säger de här olika politikerna, det här säger vetenskapen, det här är vad konsensus som finns inom forskningen, och så kan man liksom presentera det på ett mer knådat och färdigt sätt istället för att bara skjuta ut de olika utspelen som kommer hit och dit. Nu ska det inte heta kriminalvården, det ska heta straffverket, nu ska vi DNA-testa hit och dit. Det är ju totalt, det är ju exakt det som hände i amerikanska valrörelsen med Trump, att han var så skicklig på att förstå den mediala dramaturgin, så han kunde hela tiden dränka all vetenskap, forskning, all vad det kunde vara för någonting med ytterligare något bizarrt utspel. Och där går ju journalistiken bort, så jag menar.
Snuttifiering har du nämnt mycket. Ni har kommit in på det allihopa, att det är det medierna ägnar sig åt mycket. Medier brukar också anklagas för att göra det till ett spel. Och då tycker jag det är intressant, Marie, att du just har varit medförfattare i en bok som heter Politik handlar om att vinna.
Ja.
Vem är det då som driver att det är ett spel? Förklara mer varför boken heter så.
Ja, boken heter ju så att vi egentligen parafrerar Olof Palme, som är politik i att vilja. Så att vi är ju då kanske i en annan dimension än vad Palmes grundtanke var då. Utan att det här samlar ju då hur partierna ser på och hur de använder sina strategiska kommunikationskanaler. För partierna så är min uppfattning över de här 10 åren är ju att man söker uppmärksamhet. Man jobbar allt mer professionaliserat. Jag har dragit upp, eller min slutsats kring det här med snuttifiering är ju att partisekreterarna själva har ju sagt att man skulle vilja se partiledarutfrågningar där man då har olika ämnen. Att man väljer att till exempel ett visst mediehus koncentrerar sig på en fråga. En annan mediehus koncentrerar sig på en annan fråga. Man vill också gärna se att andra nivåer än bara partiledare är med. Alltså att förespråkare, de som står och representerar vissa olika frågor, att de också får fokus. Så att det är mitt intryck som jag har gjort under de här åren är ju snarare då att politikerna eller partierna jobbar för att synas mer, men också dela upp så att det delas på flera. Att det inte blir så personifierat med en partiledare. Men man står och faller många gånger med en partiledare idag.
Och bara en följdfråga där. Du säger att de arbetar mer professionellt. I vilket perspektiv är de mer professionella än tidigare?
Ja, det man kan säga är att de är ju egentligen en del av civilsamhället. Men de blir allt mer professionella i sättet att arbeta. Det finns journalister anställda för att liksom hjälpa till och ta fram mer budskap som är ny, liksom faller in under nyhetsvärderingen. Man har personer som har kunskap om hur man ska lägga upp kommunikationsplanering. Man arbetar helt enkelt mer som företag som helst. Eller som en organisation som är mer, kanske inte vinstdrivande. Men det handlar ändå om att paketera ett budskap för att det ska nå och attrahera så många väljare som möjligt.
Då går jag vidare med den här dagordningen som jag tycker är spännande. Och vilka grupper som är intresserade var. Så vad kan du säga om, vad vet man om skillnaden i vilka frågor som svenskfödda och utlandsfödda prioriterar? Vad ser ni för skillnader mellan de grupperna?
Oj, då måste jag nästan tjuvtitta i boken. Nej, det är, alltså generellt sett är det ju inte särskilt stora skillnader. Har vi med de grupperna alls? Eller så här? Hade vi det?
Nej,
jag tror inte det.
Nej, det var inte så mycket.
Nej, ofta är det ju väldigt, det är för små grupper att titta på egentligen. Så att, nej, jag vet inte.
Du får passa. På den. Man får passa. Ja. Men jag tänker på det här som ni säger om att det är svårt att organisera. Man vill ha sakfrågor. Då finns det ju massor av Facebookgrupper och på olika sociala medier, allt från bensinpriset till fler barnmorskor. Alltså, finns det inte redan sakfrågedrivande grupper? Och hur tycker ni i så fall att de täcks? Och de finns ju, det finns de. Hur täcks de av medierna?
När de har nyhetsvärde och någonting står ut. När bensinen ökade i kostnad så var det flera uppror. Och då får de ju medieuppmärksamhet. Alltså när dieseln kostar 25 kronor eller om det var förra våren. Alltså saker som står ut över, liksom, som lockar nyhetsvärderingen. Då får de här grupperna på Facebook mer uppmärksamhet än vad de får i vanliga fall. För annars så får de en ganska tynande, kanske med mycket diskussion inom grupperna, men inte så mycket uppmärksamhet dessvärre.
Men det, om man då, och då menar du medierna där, så är vi överens om det.
Ja.
Men partisekreterarna som du intervjuar med, hur tar de hand om de sakfrågeintressenterna?
Alltså det de har varit väldigt tydliga med att säga när det gäller sociala medieplattformar, så handlar det ju dels om att själv kunna leverera bra budskap, men att det också handlar om att lyssna och lyssna in. Vad är det för frågor som är aktuella? Och det jobbar ju partierna med. De har ju liksom lokala representanter som är med i grupper, och de känner ju av sina distrikt, alltså saker och frågor som är viktiga på agendan just för deras väljare. Så självklart så använder de sociala medieplattformar som en form av omvärldsbevakning. Vilka frågor är aktuella för våra väljare?
Jag kan inte riktigt släppa det heller att ni säger att medierna inte fångar upp, medierna snuttifierar. För då tänker jag att om bilden, forskningen visar att partierna arbetar mer professionellt, och du jämför det med ett företag. Ett professionellt företag ska ju få ut de viktigaste frågorna. Vad är det som går snett mellan medier och politik i att det inte blir en, som jag tolkar er, en seriös sakfrågedebatt?
Vem är det utav herrarna som har skrivit Kampen om opinionen?
Nej, men alltså, det är många fler olika saker. Det ena är ju att du har en situation, en varelse är ganska speciell i och med att alla försöker nå ut överallt samtidigt. Så det är ju liksom en situation som inte riktigt liknar sådana som företag och andra är, utan att här är ju konkurrensen stenhård under en väldigt kort tid. Det gör ju att det kommer aldrig, alla kommer aldrig vara nöjda. Alla kommer alltid vara lite missnöjda, för att man får inte den uppmärksamhet på det sätt man vill ha. Och sen är det nästa nivå, visst du kan få upp frågorna, men får du prata om på det sätt du vill och på det djup du vill. Och det är ju en annan fråga lite grann kring att man kommer ut överhuvudtaget, och hur får man då prata om det man vill prata om. Så att liksom, det är lite olika saker som vi snurrar runt kring här, tror jag.
Mm. Och vad som än händer så kommer det vara mediernas fel. Eller hur, Bengt?
Ja, om det går dåligt. Ja. Inte om det går bra. Då är det en
Det hade kunnat gå ännu bättre om vi inte hade haft medierna emot oss.
Ja, man brukar lyssna på Publicistklubben sådana här debatter efteråt. Om det gått bra så har man gjort något bra själv. Har det gått dåligt så är det mediernas fel. Mm.
Här i Göteborg har ni ju väldigt långa studier över valrörelserna. Hur lät det 79 när man började? Var det frid och fröjd med en kanal?
Och du tänker på medievalrörelsen? Ja. Det kan nog Bengt svara på.
Nej, men alltså, jag ska nog säga att politiker är nog alltid missnöjda med medier. Det ligger liksom i sakens natur. Att man tycker inte att man får tillräckligt mycket uppmärksamhet. Man får inte rätt sorts uppmärksamhet. De andra får mycket bättre uppmärksamhet och mycket mer. Och liksom får komma fram mycket, mycket mer. Och när man är väldigt engagerad och intresserad av någonting, så är det... Alltså det är som ett allmänmänskligt psykologiskt fenomen, att man tycker aldrig att man själv får så mycket som man förtjänar, och andra får mycket, mycket mer än vad de förtjänar. Och inte minst om det finns en kamp, så funkar de här mekanismerna. Så att du kommer aldrig få nästan någon politiker som är nöjd med hur varelsen blivit, om det inte gått jättebra. Men alltså, man tycker inte att det gått, så är det alltid. Så det tror jag att de var ganska missnöjda 79 också. Och jag menar, tittar vi på våra studier i andra som vi tittat på, så vet vi ju att kanske inte när det gäller dagordningsfrågan, men när det gäller liksom då partiskhet och sådana här saker, så har ju alltid, så länge vi kan mäta i stort sett, så har ju politiker gnällt på att nyhetsrapporteringen inte är opartisk, utan att den är partisk. Så det är heller inget nytt. Utan politiker är missnöjda med medier. Det ligger nog i sakens natur. Eller vad säger journalister?
Ja, jo, det var rätt.
Vad vill du se mer av då?
Alltså, vad jag vill se mer av? Ja, det var ju det som jag sa här innan då. Jag hade velat... Jag uppfattar att folk generellt blir nedstämda av nyheter, och det ligger ju i sakens natur också när man söker sig till dramaturgi, att det blir liksom de negativa sakerna eller konflikterna som dyker upp. Och att jag hade önskat en betydligt starkare detaljkunskap som också var mer lösningsfokuserat. Det blir väldigt problemfokuserat. Och jag skulle önska att det var mer aktiva journalister, inte agendadrivna, vi liksom inte ha ett slags Fox News. Men journalistiken i sig handlar ju om att försöka ta reda på vad som är liksom sant och relevant. Och jag tycker att just nu så är det väldigt reaktivt att bara agera på de olika konflikter som de här olika parterna försöker piska upp.
Men tycker du inte att du förenklade lite nu? För det görs ändå väldigt mycket granskande och undersökande journalistik.
Det är inte det som jag pratar om. Det görs ju också utifrån konflikter eller problem. Vi har ju till exempel idag, så kom det en flash precis här innan om att Kristdemokraterna hade tagit emot pengar från någon och sådär. Men det är väl toppen. Det jag pratar om är ju just att försöka säga att man är en, att man har klimatet som eller ta ett, det är bättre med ett problem, någonting som upplevs som ett problem.
Tågförseningar.
Ja, eller man till exempel om man bor i en stadsdel, det är en mer intressant att prata om det i ett lokaljournalistiskt perspektiv. Om man bor i en stadsdel med massa problem, så är det inte det man vill köpa journalistik för, att få alla rapporter om alla de här problemen eller liksom polisrapporter. Och man vill inte heller höra om alla positiva exempel nödvändigtvis liksom, utan man vill ju ha en hjälp, hur vi som, alltså vad är roten till allt det här? Vad handlar det om? Finns det exempel på där vi kan vandra oss framåt? Det jag tror är att journalistik behöver tänka mer, inte minst i den här tiden, hur vi säljer som produktsäljare gör. Alltså hur får man någonting sålt till människor? Men det måste ju innebära någon typ av förbättring för mig. Jag köper det för att mitt liv, jag förstår bättre, eller jag gör mitt liv blir bättre eller vad som helst. Och det idag är vi så fast vid att det ska rapportera nyheter på det. Jag tror att det skulle vara fördelaktigt om man pratar om till exempel klimatpolitiken, att då erbjuda en mer komplex bild och framförallt guida oss i det här säger de olika parterna och det här ligger konsensus hos till exempel vetenskapen och här säger politikernas olika lösningar på vad det kan vara för någonting.
Ni som har tittat på det här ur olika perspektiv, har valrörelsen någonsin beskrivits på det sättet i medier och av politiker, om man tar båda sidorna?
Alltså, vi har haft en del folkomröstningskampanjer som har varit otroligt informativa. Mm. Där har funnits jättemycket information, både liksom från de olika parterna men inte minst också från medierna. Och jag brukar ju ibland säga att alltså, mediernas bevakning är både sämre och bättre än någonsin har varit. Alltså, du kan ju hitta djup information om du bara letar och tittar. Det finns oftast otroligt ambitiösa artikelserier i traditionella medier och i tv och så, och specialprogram och sådär. Samtidigt som det finns väldigt mycket förytning och fragmentarisering och sånt. Så att det är lite som, alltså, precis som internet. Det finns jättemycket dåligt och jättemycket bra. Liksom. Så att det är hela, men om man vänder tillbaka till journalistiken, så måste journalistiken också hitta, omdefiniera sitt uppdrag på något sätt. Alltså, vad ska man göra nu då när allt finns där ute och det finns många kanaler? Då måste man hitta en ny position och kanske just berätta om och tolka och guida och säga att här är rörigt. Liksom. Mm. Så här kan man se på det. Mm. Så här ser de på det, så här ser vi på det. Det här är vårt sätt att försöka hjälpa dig och guida dig till och med, för att man tänkte ju kanske först då när internet kom att nu behövde vi inte journalistiken längre. Nu var ju allting där ute, all information finns ju. Men där sitter man ju förvirrad och undrar vem kan hjälpa mig att guida mig här och lotsa mig lite så att jag begriper lite bättre. Och där tror jag ju att liksom journalistiken har en jätteviktig uppgift.
Brottslighet till exempel som det är nu, det är inte superenkelt att fatta hur vi kommer till rätta med gängvåld. Och det är inte så att alla eller någon sitter på något svar på det, men man har ju önskat en ännu starkare tydlighet än de här utspelen som vi får nu med att det ska DNA-testa 2-åringar och att det ska ta straffverket och alltihopa. Ingen blir smartare av det. Det finns inget samhälle som blir bättre av att få del av de här rubrikerna och så vidare.
Men Henrik, du har ju ganska nyligen kommit med en bok att det finns en annan väg att bestämma sig för vem man ska rösta på. Man måste inte bara läsa på, utan vad ska man mer göra?
Ja, det finns massa strategier för hur man kan bära sig åt. Men det, i min bok som jag har skrivit, råkar ha den här konsten att välja parti. Den är just upp till organisationen. Den boken handlar om liksom strategier som inte tar så lång tid. Alltså den lätta vägen. Och sen för väljare som är ännu mer intresserade och sugna, en medelväg då. där det krävs lite mer kognitiva resurser, lite mer läsa på. Och sen har vi hardcore-vägen och hårda vägen. Och lite så kan man väl se journalistiken också. Jag menar, man kan ju... Bengt skickar ju egentligen passningen till väljarna nu då. Allting finns. Du kan välja då om du vill. Du vill se en partiledardebatt på primetime i någon nyhetskanal där partiledarna får prata 30 sekunder åt gången. Men vill du veta mer så finns det ju liksom, det är som en lök. Du kan skala in ända tills du har liksom en 2 timmar diskussion om värmeverket i Karlshamn. Eller elområde 4 eller någonting. Något riktigt nördigt om du verkligen vill veta. Allting finns ju, så att det kanske är journalistikens uppgift då att helt enkelt just guida väljarna vidare. Vill du veta mer? Vill du fördjupa dig? Helt enkelt erbjuda lite länkar.
Det är svårt det där, om man tänker med pandemin också, så fanns det ju väldigt bra journalistik som gjordes kring pandemin och covid. Inte minst på de stora public service-kanalerna med vetenskapsredaktioner, där det fortfarande fanns vetenskapsredaktioner, men som av någon anledning liksom inte kom fram. De var där som, vill du veta mer? Mm. Och det är ingen som orkar hålla på och leta upp vad den där vetenskapsradion var någonstans. Men för den som väl lyssnade där, vilket var ett litet stråk av svenska folket, så var det ju såklart toppen upplysande och nyanserande och alltihopa. Men de stora redaktionerna, de stora, även liksom när man delar liksom samma tak, är man så indoktrinerad eller marinerad i den här konfliktjournalistiken, upplever jag. Att man tappar bort det. Det blir till och med konflikter internt. Vad ska vetenskapsradion hit och göra? Vi är Ekot. Vi ska göra våra grejer.
Så nu kommer du från valrörelsen. Alltså, ja, men nu backar jag bandet.
Ja, fast jag menar att det är en sakfrågeproblematik som hör ihop med det som Henrik sa. Att när man sitter, även om man har den här fördjupningen, så är det en sakfråga. Man har kanske till och med sakfrågejournalister. Så behandlas de som UR ungefär. Alltså det är något otroligt perifärt som inte ska få plats i dagordningsjournalistiken.
Men du sa något intressant, att det var en väldigt liten del av svenska folket som tittade på de här fördjupningarna. Och då igen, vänder jag mig till som har forskat länge. Har väljarna... Förr var väljarna så att de alltid läste på, gick igenom allting och kunde så väldigt mycket mer. Förstår ni varför jag frågar? Alltså, du skakar på huvudet.
Nej.
Det var det enda som fanns på tv.
Det fanns på
nej, men man kan ju fundera på om det är 82 000 som orkar lyssna på en podd. Eller om det är 8 000 som orkar lyssna på en podd. Och verkligen fördjupa sig in i en fråga. Räcker det? Tänk att det händer då. Flera gånger i veckan. Vecka efter vecka. Det är ju inte samma 8 000 varje gång som lyssnar. Vi kanske inte behöver ha publiker på 800 000 eller 1,2 miljoner för att demokratin ska fungera i den meningen att vi har allmänbildade vakna väljare som kan materien och som tänker själva. Det kanske räcker, för det beror på att väljarna pratar ju också med varann och delar med sig. Och det syns ju, tänker vi ofta inte på, men det är ju massor med diskussioner där ute. Så om en har läst på i en grupp av 10 på arbetsplatser, i olika sammanhang, middagar, familjemiddagar, vad det nu kan vara. Det kanske räcker att det är 8000 som har läst den där.
Men du målar nästan upp någon bild av någon sån här gammal folkrörelse, sån här kurser man gick
på. Ja, studiecirklar.
Liksom. Ja. Det är den moderna studiecirkeln, är poddlyssnandet.
Omvandlar tvåstegshypotes med andra ord.
Nu var det något internskämt, va?
Nej, jag tänkte mer att man litar på personen i ens omgivning, och det kan vara som så att man litar på, jag litar på Bengt i journalistikfrågor och jag litar på Henrik i politikfrågor. Jag tror att jag vänder mig till olika personer för att ta in kunskap av någon som kan mer än mig själv då. Och det var väl indirekt det du sa.
Ja, för jag tänkte mig just att liksom, ibland så har vi så att många saker och fenomen ändrar sin form liksom, fast funktionen är ungefär densamma. Liksom, det bildade folket bildas på olika sätt. Studiecyklar för det kanske genom poddlyssnare på specialintressen nu.
Mm. Och där blir det också viktigt med journalister då, tänker jag, som kan ta ett steg fram. Alltså, många av de här poddarna lyssnar ju folk på för att de har det där förtroendet att det är en person som vet vad de pratar om och man lyssnar för att man tycker att de summerar upp eller liksom kan paketera så att jag begriper och förstår. Då blir det ju ganska viktigt att för många, tror jag, inte för alla, men för journalister att ta ett steg fram och vara villig att vara den länken. Det har vi haft liksom alltid med olika krönikörer och programledare och sådär, men det kan finnas en anledning att göra det i nya digitala plattformar också.
Ja, efter den där upp- och ner-diskussion så undrar jag, vill jag backa där till det jag tror jag ställde frågan i början där. Alltså en dagordning är ju sällan konstant under en valrörelse. Hur många skiften kommer vi hinna se i dagordningen de kommande 3 veckorna?
Ja, alltså, om vi går tillbaka, vi tittade på det, jag och Jesper Strömberg 2018 när vi skrev boken om valet då. Och det var ju liksom 4 ganska distinkta olika veckor. Det var ju inte samma valrörelse under hela valrörelsen. I början var det mycket, ja, det brann bilar ute i Frölunda och det brann skogar och var torka. Och sen började det regna och sen slutade det brinna bilar i förorterna. Då kom det andra saker. Så kom det några utspel och så var det lite reaktioner på det. Och ju längre valrörelsen gick upplevde jag i alla fall då att de yttre faktorerna, alltså vad som hände i omvärlden, minskade betydelse. Det blev mer och mer drivet av vad partierna själva ville prata om och deras liksom intern kampen mellan deras olika frågor. Så att verkligheten spelade större roll i början av varelsen än vad den gjorde i slutet. Men det är så som jag tolkar det. Det kommer inte vara samma varelse, tror jag inte.
Vad tror ni andra om årets varelse?
Ja, det är ju, när man är mitt uppe i någonting så är det jättejobbigt för en forskare att sätta ner foten och göra. Alltså, man vill vänta tills man har kalla fakta på det. Men upplevelsen initialt har väl varit att det har varit väldigt mycket. Ja, det har inte varit så mycket budskap som väcker hopp och entusiasm, utan det är precis som Emanuel var inne på det. Så det är väldigt mycket budskap som ska väcka oro och ilska hos människor. Man ska vara arg. Så att de känslor som dominerar inledningsvis, det är väl ilska och oro. Och det är ju väldigt viktiga känslor för att mobilisera kärntrupperna. Människor som redan är starkt övertygade anhängare. De mobiliserar man med dem, den typen av. Men för väljarna som kommer sent till festen så kan det vara rätt så avtändande att möta den här väggen av oro. Liksom. Det här ska du också vara orolig för. Det här ska du också vara orolig för. Så att det, risken är ju att väljare som normalt sett inte är så intresserade och som inte konsumerar så mycket nyheter, som kommer sent till festen och ska delta, kommer väl kanske då tycka att det är mer spännande om det är något av partierna som erbjuder lite hopp och entusiasm, som är de två.
Men du har ju lyft in en annan parameter också, när det är så jämnt mellan dem. Nu vågar jag knappt säga blocken. De två sidorna, om man säger så. Om det, så kan det bli förtroendet som avgör vem, att det kan bli ett förtroendeval. Hur tänkte du då?
Ja, nej, men det är ju grisen i säcken, eller öppna mandat, eller vad man väljer att kalla det för. Osäkerheten kring vilken regeringspolitik som kommer föras, oavsett vem som vinner, gör ju att det blir väldigt mycket ett språng in i det okända för väljarna den här gången. Väljarna kan inte veta hur mycket inflytande ytterkantspartierna får på en rödgrön regering eller en, vad det nu är för färg, blå regering. Så att, och då är det väl till, då ska väl partierna i så fall och partiledarna försöka jobba med sina förtroendeband till väljarna. Lita på oss, vi kommer förhandla skitbra efter valet.
Jag tror
vi är skitstarka på, vi lita på oss. Vi kommer inte vika oss. Det är lite grann som Nooshi Dadgostar håller på med. Ni kan lita på att vi kommer inte vika oss i några förhandlingar. Och det är också, vi vet inte var det landar, men vi tänker slåss med näbbar och klor för vår politik. Rösta på oss. Och då det blir mer av förtroende. Man får lita på att partierna gör sitt jobb och driver mina intressen. Den makt jag delegerar med min valsedel, den är i trygga händer i de kommande förhandlingarna. Det är väl något sånt som partierna måste lyckas med.
Där tar jag dig som hjälp för att avsluta.
Oj. Jag tänkte bara säga att det kommer att vara visuellt också, att bilder kommer att ha betydelse för de här de 3 veckorna som är kvar. Att bilderna av hur den här kampen spelas ut i journalistiken kommer att ha en ytterligare dimension på det som både Bengt och Emanuel och Henrik har sagt.
lite deppigare tycker jag ni var än vad rapporten var. Men det är ju 3 veckor kvar av valrörelsen, så det kan ju hända mycket här nu. För nu är det dags att avrunda den här timmen. Måste jag flytta på mig? Jag går lite hit. För då är det dags att avsluta den här timmen. Och ni som i sommar inte har hunnit läsa rapporten kan ladda ner den från vår hemsida www.mediestudier.se. Där kan ni också se det spännande seminariet i efterhand, och ni kan tipsa vänner och kollegor om att titta på det där. Vi från Mediestudier är tillbaka redan i nästa vecka med ett seminarium om annonsförsäljningen i nyhetsmedierna första halvåret och prognosen för helåret. Så det kan ni inte missa, för det är det som avgör vad medierna har råd att satsa på. Med detta sagt så vill jag och min kollega Jonathan, som inte har sett bild, så vill vi säga att nu backar jag så de ser panelen. Säger stort tack till panelen och tack till Göteborgs universitet att vi fick låna er den här stunden här i er stora aula. Tack så hemskt mycket.
Tack.